Och jag ber att du ska tala. Det är bara du som kan göra ditt ord levande. Det kan inte jag, det kan ingen av oss. Men tack att du vill tala till oss. Både uppmuntran och korrigering om vi behöver det. Vad du än vill, Herre, så ber jag att du ska göra ordet levande i våra hjärtan. Amen. Jag har som överskrift att pröva äktheten, eller proberaren prövar äktheten. Proberare, det är den som prövar ädelmetallens renhet och kvalitet, särskilt framförallt på guld och silver, för att skilja det äkta från slagg, från det som inte är äkta. Och det står om Jeremia i kapitel 6 och vers 27. Det Herren säger: jag har satt dig att pröva mitt folk och gjort dig till en fast borg för att du ska lära känna och pröva deras vandel. Men i den gamla översättningen 1917, där står det: jag har satt dig till en proberare i mitt folk, såväl som till ett fäste. Hur skulle han göra det? Hur skulle det gå till? Jo, genom att han talade Guds ord. Han talade ord som Gud gav honom att tala, i Jeremia. För egentligen är det ju Herren som är proberaren med stort P. Och anden och ordet avslöjar, åtskiljer, renar och helar den som ödmjukar sig. Men vi läser om Jeremias kallelse från det första kapitlet i Jeremia. Jeremias ord. Jeremia, Hilkias son, var en av prästerna i Anatot i Benjamins land. Herrens ord kom till honom i Juda kung Josias, Ammons sons 13:e regeringsår, och sedan i Josias son Jojakims judakungs tid ända till slutet av Josias son Sitkias judakungs 11:e regeringsår, då Jerusalems invånare i 5:e månaden föddes bort i fångenskap. Det var alltså en lång tid ju Jeremias tjänst var. Herrens ord kom till mig. Han sa: innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Alltså från, han var ett embryo till ett foster kan man säga. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade eller avskilde jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Eller Natan, en gåva. Jag gav dig som en gåva till folken. Det är ju där det står i Efesierbrevet. Därför heter det: han steg upp i höjden. Han tog fångar. Alltså Jesus segrade överallt och alla. Han tog fångar, han frälser och befriar oss människor. Och han gav människorna gåvor, står det. Han gav några till apostlar, andra till profeter och så vidare. Vi är gåvor till varandra. Och när Gud kallar oss in i en uppgift så är vi en gåva till dem. Och Jeremia var här en gåva till folken som Gud sände honom till. Jeremia betyder Javé är upphöjd, eller Herren då är upphöjd, eller Javé uppreser, upphöjer. Men jag svarade: o Herre, Herre, jag förstår inte att tala, ty jag är för ung. Det är väl festligt med oss människor. En del säger jag är för ung och andra säger jag är för gammal, och vi har många bortförklaringar hur vi tänker, och det är inte riktigt som Gud tänker. Då sa Herren till mig: säg inte jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. För det Gud säger till Jeremia, det är att det är inte i din kraft det ska ske. Det är inte i din förmåga, det är min andes kraft det ska ske. Frukta inte för dem. Det är ett uttryck i hebreiska här som man säger så, alltså panim. Frukta inte för deras ansikte, betyder det om man ska ordagrant översätta. Frukta inte för deras ansikte eller deras ansiktsuttryck. För alla vill inte höra sanningen. Ty jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand och rörde vid min mun och sa till mig: se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att du ska rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Men vad är det som gör detta? Jo, det är Guds levande ord, det han sänder ut, som utför detta. Gud sen tränar Jeremia, kan man säga, att se och förstå vad Gud vill tala och visa. För han får del av Guds visioner och Guds hjärta Vers 11. Herrens ord kom till mig. Han sa: vad ser du, Jeremia? Jag svarade: jag ser en gren av ett mandelträd. Och Herren sa till mig: du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord för att fullgöra det. Och Herrens ord kom till mig för andra gången. Han sa: vad ser du? Jag svarade: jag ser en sjudande gryta. Den lutar hitåt norrifrån. Herren sa till mig: från norr ska olyckan välla in över alla som bor i landet. Och i vers 16 så säger Herren: de har övergivit mig och tänt rökelse åt andra gudar och tillbett sina händers verk. Väktare, sofim på hebreiska, det var de som stod i en vaktpost eller de stod på höga berg eller högt upp för att ha utsikt att se, varna om fienden närmar sig och kunna bedöma situationen. Det var väktarnas uppgift. Och det ordet sofim är förknippat med det grekiska ordet sofos som betyder vishet. Guds vishet. Jag har någon gång predikat över det, Guds vishet. Att förstå vart vägen leder. Det är också Guds vishet. Att förstå att det kanske det vi går igenom, att även lidande leder till något gott. Att Gud har ett gott syfte, till exempel. Att förstå tidens tecken. Men det vi läser och det vi förstår här, det är att den stora väktaren, den verkliga väktaren, den är Gud, det är Gud själv. Jag ska vaka över mitt ord så att det går uppfyllelse, säger Herren. Det är Gud som är väktaren. Han vakar över sitt eget ord. Och sen är det ju det här ordleken där i hebreiska med mandelträd och att vaka. Shaked och shoked, de har samma rot. Och man brukar kalla mandelträdet det vakande trädet. Det var också så att mandelträdet är det första som blommar på våren. Och det var också när Gud visade detta, tala för att det här kommer att ske snart. Mandelträdet kan man läsa om att det kan växa i hårt klimat. Och rötterna kan krossa hårda klippor. Och det är precis som Gud här säger med sitt ord. Han vakar över sitt ord. Och hans ord kan krossa hårda hjärtan. När det är skördetid, då skramlar kärnan i skalet. Och skalet är hårt kan man läsa, men det kan öppna sig självt. Men då måste man lyssna så man hör när det är moget, när tiden är inne för skörd. Hur var då situationen här i landet under Jeremias tid? Jo, man hade ju vänt sig bort ifrån Herren. Man tog lätt på Guds ord, tog inte Guds ord på allvar längre. Och man hade inte bara lämnat Gud, den rena källan, utan man hade vänt sig till orena källor. De tillbad himlens drottning och de tillbad hela himlens härskara, står det. Ledarna följde sina egna visioner och de upphöjde sina egna verk, som Herren sa här. Jag vill ta er med till 90-talet. Och särskilt ni som inte var med på den tiden. För det var då det här med visioner tog fart i kristenheten, i kristna sammanhang. Då talade man väldigt mycket om, du måste ha en vision. Du måste ha en vision. Ni minns det, en del av er. Dröm stort. För Gud, han vill uppfylla dina drömmar. Det här kan vi höra fortfarande. Men som jag sa, det här tog verkligen fart då. Slutet på 90-talet. Jag kommer ihåg det väldigt, väldigt väl. För vi befann oss, om jag får säga, mitt i smeten, om jag kan uttrycka så, Janne och jag, i den tjänsten som Gud hade ställt oss i. Och det man grundade sig på, det var en halv bibelvers. Ordspråksboken 29 och vers 18. Där ingen vision finns går folket under. Och det här citerades ständigt. Men vad står det i resten av versen? Ja, det står: men lycklig är den som håller lagen. Och jag läser också från 1917 års översättning. Där profetia inte finns, där blir folket tygelöst. Men säll är den som håller lagen. Och i Svenska folkbibeln kan vi läsa: utan uppenbarelsen går folket vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Det var det visionen, uppenbarelsen, handlade om. Men man glömde att citera resten. den andra halvan av versen. Och jag brukar på den tiden ofta citera en professor i Gamla testamentet. Hon säger om det här versen så här: ordet syftar inte på människans förmåga att formulera framtida mål och planer. Det hänsyftar till det profetiska ordet, till uppenbarelsen, till förmedlandet av Guds ord. Felaktigt drar man slutsatsen att de som vill vara visa bör ha en 5-10 eller 25-årsplan för framtiden om de inte önskar se sin organisation gå i graven. Slutcitat. Det vi lade märke till på den här tiden var att man talar allt mindre om den helige ande och Guds ledning i bön. Och snart kallar man alla sina egna drömmar och föreställningar och önskedrömmar för Guds visioner, trots att Gud inte hade talat. Ekumeniken tog ny fart, därför att alla företrädarna, och det var framförallt kända pastorer från USA som spred det här i kristenheten runt om i världen. Det går ju snabbt idag med internet och allt sprids ju väldigt, väldigt fort. De nya så kallade visionära församlingsbyggarna och församlingsbyggarna, de var ju alla positiva till påven, katolicismen, mysticismen och alla slags manifestationer. Det här påverkar många, många, många kyrkor och församlingar och många kristna ledare. Och när man får en grumlig andlig syn, då leder det till att man ser upp till det som är stort. Människors ögon i våra ögon. Man sa, om vi är många är vi starka, till exempel. Då såg man upp till det stora. Åh, vi klarar oss inte utan alla de andra och Rom och påven. Och de är många, de har ju makt. Så nedgången som det då var, när det här kom från orena källor, vill jag säga. Nedgång i församlingarna drev tyvärr de flesta inte till Jesus, utan det drev dem närmare påven och Rom. Ett annat evangelium, en annan ande, börjar påverka, föras in. Samma avgudadyrkan av himlens drottning, nattsvartskvinnan Maria, den katolska eukaristin. Och idag är det många som vill föra in alla kristna i detta. Man samlar till ett religiöst Harmageddon. Vi kan läsa om drömmen på, som jag hade om Harmageddon. Ett politiskt Harmageddon och ett religiöst Harmageddon som Gud visar så tydligt i en dröm 2009 finns på hemsidan. Och det här blev, för det här var ju allt i byggena var ju i pyramidform som vi känner till så väl. Och de här små pyramiderna, de dras sen och passar in i den stora, världsvida, globala pyramiden. Guds budskap genom Jeremia var omvändelse. Att avslöja synd och avfall, för syndens rötter, syndens bittra rötter, måste ryckas upp. Det var det första Gud sa. Han fick varna folket för konsekvenserna av att man förlorar Guds beskydd. Tankebyggnader, människoverk måste brytas ner. Avgudar, avgudabilder och falska läror måste förgöras och fördärvas. Han profeterade, fick också profetera om det nya förbundet. Det som han fick se fram emot som ett löfte, Guds messias. För tron på Guds frälsning måste vara grunden för att bygga på och bygga upp, så att det blir en Guds plantering till Guds ära. Men Herren visar ju också väldigt mycket långt bortom den tiden som han levde i. Han såg in i den tid vi lever i. Både varningar om domar, men också löften om tröst och återupprättelse. Och det är lika aktuellt idag. Jeremia 31 från vers 10 till exempel. Hör Herrens ord, ni hedna folk, och förkunna det i kustländerna i fjärran. Säg, han som skingrade Israel ska också samla det och bevara det som en herde bevarar sin jord. Och i vers 28 säger Herren, liksom jag har vakat över dem för att rycka upp, bryta ner, fördärva och förgöra och skada, ska jag nu vaka över dem för att bygga upp och plantera. Det var Guds löfte. Vi kan läsa i Jeremia kapitel 46, parallellt med Uppenbarelseboken 16 om profetia om Egypten, om Eufrat. Vi kan läsa i Jeremia kapitel 51 när Gud dömer ändetidens Babylon. Samma som Uppenbarelseboken 17 och 18 till exempel. Jeremia 38, det kan vi läsa om att förstarna i landet, de sa att Jeremia gjorde folket modlösa när han sa att landet kommer att intas av Babylonien. Herren varnar genom Jeremia. Och det här kan vi ju jämföra med idag, Emergent Church. Pastorer, Brian McLaren och andra, som säger att de kristna som talar om Harmageddon och ändetiden, de vill inte fred, de vill undergång. De är farliga, säger han. Jag kommer inte ihåg mer exakt, jag har en del citat av han, men detta kan vi se precis som på Jeremias tid. De som talar om detta och de som säger att Gud kommer att döma, de är farliga. De vill undergång. Men det var Guds ord i Jeremia som de hatade. Och det är Jesus i oss som Guds fientliga människor hatar. Det är Jesus i oss. Gud avslöjar falska profeter och falska lärare genom de budskap de förmedlar. När han prövar. Och några exempel kan vi läsa i Jeremia 23 från vers 21. Det Herren säger, jag sände inte dessa profeter, detta var ju fullt med, det kryllar jag falska profeter runt Jeremia som sa precis tvärt emot Jeremia, ni vet. Herren sa, jag sände inte dessa profeter, ändå rusade de iväg. Jag talade inte till dem, ändå profeterade de. Om de haft tillträde till mitt råd, hade de förkunnat mina ord för mitt folk. För att få dem att vända om från sina onda vägar och sina onda gärningar. Och i kapitel 14 från vers 13. Då sa jag, o Herre, Herre. Profeterna säger ju till dem, ni ska inte se något svärd. Inte heller ska hungersnöd drabba er. Utan jag ska ge er en varaktig fred på denna plats. Men Herren sa till mig, profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller givit dem någon befallning eller talat till dem. Falska syner, tomma spådomar, löst prat och sina egna hjärtans svek är vad de profeterar för er. Och i klagovisorna 2 och vers 14. Det sa Herren också till Jeremia, dina profeter, eller till folket. Dina profeters syner var falska och dåraktiga. De uppenbarade inte din missgärning för dig för att göra slut på din fångenskap. De budskap de förkunnade för dig var falska och förförande. Som det står också i Hesekiel 13 att man uppmuntrar den ogudaktige och gör den rättfärdige modfälld. Det var falska profetier och falska visioner leder till. Och det var det som Gud vred över. Helig vrede. Det leder till att människor uppmuntras i sin fångenskap. I sin synd. I sin bundenhet. Att fortsätta i det. Gud vill ju befria. Men det här leder till det motsatta. Paulus skriver så här i andra Korinthierbrevet 2:17. Vi är inte som de flesta som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud. Det är ord som kommer från Gud. Och jag har nämnt det där tidigare tror jag. Och jag har skrivit om det också på hemsidan. På Olins fundering. Men det här ordet förfalska är intressant. Därför att det betyder också en köpman som blandar oäkta material i en ren vara. För att tjäna på det, alltså tjäna pengar på det. Det oäkta, det kan ju verka mer och större och bättre. Men det är värdelöst därför att det är en förfalskning. De använder alltså en ren vara, Guds ord, Guds rena ord. Och blandar in oäkta material eller slang. I andra Petrus brev, kapitel 3 och vers 1 läser vi: Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne. Alltså, han vill uppmuntra det Gud vill uppmuntra. Påminna om Guds visioner och Guds ord. Samma som Paulus skrev här, med rent sinne predikar vi. Och ordet rent i grekiska, det betyder ärligt och genomlyst. Och det betyder också att det är prövat i solljuset och bedömt vara äkta. Ni vet vad som står om att den som kommer till ljuset, därför att hans gärningar gjorde är Gud. Det är inget delat hjärta, inga dubbla motiv, inget att dölja. Ärligt, uppriktigt. Mänskliga visioner väcker inte det rena sinnet. Som Petrus skrev här: Jag ville genom mina påminnelser väcka ett rena sinne. Mänskliga visioner uppmuntrar det köttsliga sinnet i oss. Guds visioner, det är det som är som rent guld. Vår mänskliga inblandning, det är slagg. Det är oäkta material. Guds visioner uppenbarar något om hur Gud är. Hans natur, hans väg, hans vilja. Och det förhärliga Jesus. Guds visioner och uppenbarelser visar vägen och hjälper oss att kunna urskilja det som är äkta från det som är oäkta. Guds visioner. Jag tar inte tid att gå in på det nu. Men i början där, när jag kom tillbaka till Jesus och överlät mig, då fick jag vid flera tillfällen, ganska många tillfällen, bilder och syner och tilltal. Det var alltid ett kors med. Till och med var det så att Herren påminner mig om söndagsskolan. När jag var barn, när jag var liten. Korset först, kronan sen. Det fick vi lära oss då. Jag fick i två syner där Gud talade, som började med att jag fick se Gud som en eld, en underbar eld. Det var en underbar det, för att jag upplevde hans närvaro så starkt. Men efter ett tag förvandlades elden till ett kors. Och allt det Gud talade, det fanns det ett kors. När allt det här, som jag sa på 90-talet, vällde in med mänskliga visioner och mänskliga drömmar och allt det här. Då kom också, fick vi, det var inte känt här i Sverige då alltså, överhuvudtaget, nyapostoliska reformationen och det. Men vi blev kända eller läste om det på nätet, på internet. Och vi såg ju det som pågick, det som kom in framför våra ögon. Vi förstod ju sen vart det kom ifrån och vad det var. Och en del lät ju så bra. Men sen kom det där oäkta, inblandade förfalskningen. Och man talar gärna om de här fem tjänstegåvorna i Efesierbrevet. Apostlar, profeter och så vidare. Och det där var märkligt, för en av de där synerna som Gud hade gett mig hade Gud faktiskt talat om det utifrån sitt ord. Men när jag såg och läste om de här så kallade nya apostlarna och deras beskrivning, så såg man ju här fanns ju inget kors. Och här var det ju de själva som var på toppen på den där höga pyramiden. De skulle ju ha makt och alla skulle underordna sig dem. Och tänkte jag, det där var ju intressant. För i synen som Gud visade mig, där var alla på samma nivå. Och det var bland det tydligaste som man talar i den synen. Och så där ska vi ta vara på det Gud uppenbara för oss, när det är enligt hans ord. Det som är rent och äkta och klart. Därför att det kan vägleda oss. Tack vare de här syna såg jag, det där inte från Gud. Promise keepers kom. De här männen. Män som skulle vara så otroligt helgade. Och det. Men det var saker i det de gick ut med som jag såg. Det här stämmer inte med vad Gud har sagt och visat. G12, cellkyrka och allt det här. Och Gud hade redan varnat igen om mig innan. Därför så såg jag, men det här stämmer inte. Och så fungerar Guds visioner och Guds uppenbarelser. Och då kan vi se, nej, det kan låta bra i början, men sen ser man, nej, det där stämmer inte. Det stämmer inte. Här blandar man in falsk material. Här är något som inte är äkta. Det här är en förfalskning. Det fanns också ett kors i Jeremias liv. Och Gud sa till Jeremia, ungefär, motgångar och prövningar kommer, men de ska inte bli dig övermäktiga. Jeremia 1 och vers 19. De ska strida mot dig, men inte bli dig övermäktiga. Jag är med dig, säger Herren, för att rädda dig. Och i Jeremia 7 och 27 kan vi läsa. Du ska säga dem allt detta, men de kommer inte att lyssna på dig. Och du ska ropa till dem, men de kommer inte att svara dig. Visst är det förunderligt att Gud, han säger precis som det kommer att bli. Det kommer att bli så här i Jeremia. Men det är så, det vet vi alla som har erfarenhet. Det finns ingenting i den här världen som är så tillfredsställande, som är så fantastiskt, som är så djupt och så starkt som att få gå Guds ärende. Att få en kallelse av honom, att få lyda honom och göra det han kallar oss till. Och det här, det hade Jeremia upplevt. Därför kan Gud också ta dem för Jeremia. Det kommer att bli så här och så här. Men det var ju inte människors popularitet som Jeremia var ute efter. Han hade bara ett mål. Han ville tjäna Herren. Han ville vara i Guds vilja. För när Gud kallar, då är det lätt för oss att vi gör en egen föreställning av det som kommer. Men helst utan korset i våra liv, eller hur? Jag tror att det är så. Det är lätt att man föreställer sig någonting, men man vill gärna slippa korset. Och jag minns också i början, när jag kommer tillbaka till Jesus, så han visar mig att i en syn, när jag var i bön en gång, att jag gick liksom på en smal väg, på den smala vägen. Och det blev mer och mer ensamt. Människor vände sig bort, vände ryggen, undvek mig. Jag såg det så tydligt. Och jag upplevde Guds närhet väldigt starkt, väldigt nära. Det här kommer innebära, så här kommer det att bli. Och många vände sig bort med förakt. För så kan det vara att följa Jesus på den smala vägen. Till Petrus sa Jesus så här: när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ge till känna med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Och Simeon i templet profeterar ju till Maria, Jesu mor: ja, också genom din själ ska det gå ett svärd. Och till Paulus sa Gud genom Ananias: och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Korset. Men det är ju så att hos Jesus finns all den nåd och all den kraft som vi behöver för det vi möter. Som är så mycket starkare och så mycket större än det kors som vi är kallade att bära. Och det som vi får uppleva i det här livet. Jeremia var ung, men han var gripen av Guds helighet. Och det finns ett, jag tycker det finns ett så här heligt allvar i Jeremias liv. Han beskriver kallelsen, hur han själv upplevde Guds kallelse. Jeremia 15 och 16. Dina ord kom och jag åt dem. Ja, ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje. Jag uppkallade efter ditt namn, Herre, härskarornas Gud. Han hade upplevt hur Guds ord grep honom, hur det mätte hans inre. Och i Jeremia 20, vers 7: du, Herre, övertalade mig, och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig. Han hade upplevt hur Guds kärlek blev så övermäktig. Han ville bara leva för Herre. Men så säger han: så har jag blivit ett ständigt åtlöje. Alla hånar mig. Alla skrattar åt mig. Och vid ett annat tillfälle vet vi att Elia, han säger att jag tänkte jag ska inte mer ta det i hans namn, för han tyckte det var för jobbigt. Men då var det som en eld i mitt hjärta och jag kunde inte tiga. Och så ser vi hur när vi läser Jeremia bok, han tiger inte en sekund, han bara uttalar det Gud lägger på hans hjärta. Elden brinner i hans hjärta. Men så läser vi också om Jeremia när han är förkastad och ensam och sårad och tycker att Gud har svikit honom? Varför måste jag lida så? Varför griper inte Gud in? Han är så ärlig. Och han kunde inte riktigt ta till sig när Herren sa där i Jeremia 15 och vers 11: sannerligen jag ska styrka dig så att det går dig väl. Sannerligen jag ska göra så att dina fiender kommer och bönfaller inför dig i olyckans och nödens tid. Och det var ju precis exakt bokstavligt det som hände längre fram. Men några versar senare så läser vi det Jeremia utgjuter inför Herren där han känner: jag har inte suttit tillsammans med gycklare för att roa mig. Därför att din hand var över mig har jag suttit ensam. Ty du har uppfyllt mig med harm, alltså upprördhet och vrede över synden. Varför ska jag ständigt plågas och varför är mitt sår oläkbart? Det vill ju inte läkas. Du har blivit för mig som en sinande bäck, likt ett vatten som ingen kan lita på. Därför säger Herren så: om du vänder om ska jag låta dig komma tillbaka och du ska få tjäna mig. Om du skiljer det äkta från det oäkta ska du få vara som min mun. Detta folk ska då vända tillbaka till dig, men du ska inte vända tillbaka till dem. Eller med andra ord, de ska lyssna på dig det du säger, men du ska inte lyssna eller påverkas av dem. Jag ska göra dig till en fast kopparmur mot detta folk, så att de inte kan besegra dig om de vill strida mot dig. Ty jag är med dig för att hjälpa dig och för att rädda dig, säger Herren. Om du skiljer det äkta från det oäkta ska du få vara som min mun, eller skiljer från slagg som det stod i gamla översättningen. Och det var nog för Jeremia där, som ungefär som en profetia som vi fick en gång, Jan och jag. Det var bland annat så här: vägen är smal och den kommer inte att bli bredare. Men ni måste gå den här vägen, för annars blir ni inte lyckliga. Det är Guds väg. Det är Guds väg. Och det visste Jeremia. Och han omvände sig och bekände inför Gud och fick fortsätta och tjäna. Och lite längre fram utbrister han: Herre, du min styrka och mitt försvar, min tillflykt på nödens dag. Och Jeremia, när vi läser Jeremia bok, som är en lång berättelse, en stor bok, så ser vi hur Gud var med. Gud tillät mycket lidande i Jeremias liv, men Gud var med genom allt. Och varje ord, varje löfte som han hade gett, det fick Jeremia uppleva verkligheten av. Gud måste pröva i eld. Guldet, Guds verk, det måste prövas i eld. Och den här reningsprocessen, det finns ju olika variationer på, men man brukar säga att när reningsprocessen var klar och över elden då och slagget eller det oäkta materialet rensat bort, då kunde smeden se sin egen spegelbild i guldet. Och så får också vi återspegla Jesus när han får rena och helga oss, våra liv. Främmande ämnen kan man läsa om. Det gör guldet hårt. Bitterhet, oförsonlighet, hämndbegär, all slags synd. Men renat guld är formbart och mjukt. Och ett rent hjärta återspeglar Jesus, Guds härlighet. Gud kände Jeremia och han delar sitt hjärta med honom. Och han vill dela sitt hjärta med oss, varenda en här. Alla som tror och tillhör honom. Och det är genom erfarenheter med Jesus i livet som vi får ett vittnesbörd att ge vidare. Som vi får uppleva verkligheten av Guds ord. Levande ord. När vi lever med Jesus. När vi går med honom. Det finns inga genvägar för någon av oss. Men Gud vakar, som vi läste, över sitt ord och sina löften till dig och till mig och till oss alla. Amen.